Det är alltså bara krusningar på det enorma kosmiska havet, där det på den största av alla skalor tycks råda bläcka, som seglarna säger, platt som en pannkaka.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Universum är platt. Så vitt vi vet. Jo, jag vet att det här får mig att låta som den värsta konspirationsteoretikern när jag säger det här. Men det hjälps inte. Baserat på våra bästa mätningar tycks universum ha en nästintill fullkomligt platt geometri. I motsats till jorden då. Jorden är ett klot. Vad webbens foliehattar än påstår. Jag har gjort ett helt kvanthopp-avsnitt om det här. Det finns på Yle Arenan om du behöver övertygas. Men det här avsnittet går längre än så. Mycket längre. Vi ska styra ut i kosmos. Långt, långt ut. Och försöka skapa oss en uppfattning om dess form och utsträckning. Vad betyder det att säga att universum är platt? Och varför är ett platt universum i praktiken också oändligt och öppet, medan ett krökt, sfäriskt universum är ändligt och slutet? Den korta versionen av svaret på det här är att om du ger dig av ut i rymden i ett krökt, slutet universum, kommer du förr eller senare tillbaka till startpunkten, medan ett platt universum i praktiken bara fortsätter i det oändliga. Men vad baserar vi allt det här på? Hur vet vi vilken form universum har? Och hur säkra kan vi vara egentligen? Också det ska vi ta en titt på. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Som de flesta berättelser, om man gräver tillräckligt djupt, börjar också den här med de gamla grekerna. Och då avser jag uttryckligen en specifik gammal grek vid namn Euklides. Euklides från Alexandria, som han också lystrar till, var en grekisk matematiker verksam i just det, lärdomens vagga Alexandria i nuvarande Egypten omkring 300 före vår tideräkning. Euklides är mest känd för verket Elementa, den i sin tur känd som kanske den mest inflytelserika läroboken någonsin. Elementa blev matematikens hörnsten som mattestuderande pluggade i nästan 2000 år. Ända in på 1900-talet använde många skolor Elementa som lärobok. Så otroligt långt före sin tid var Euklides att då han skrev Elementa var han tvungen att hitta på nya termer för de begrepp som han skapade. Han införde ord som till exempel definition, axiom och parallell. I och för sig, mycket av det som Euklides skrev var inte hans eget stuff, utan han samlade ihop nästan all den dåtida geometriska kunskapen i ett verk. Men vackert så, och Elementa har följaktligen kallats inte bara det mest betydelsefulla verket inom geometrin, utan den mest betydelsefulla skriften från hela antiken. Och det är inte att säga lite, det. Men vad har Euklides med universums form att göra? Vi kommer till det. Men då vill jag återintroducera ett av orden jag redan nämnde, nämligen axiom. Euklides stora genidrag var att han insåg att man kan bygga upp all geometri från grunden genom ett antal enkla påståenden som man accepterar utan bevis. Det här är vad vi kallar axiom, eller grundsatser. Ställ upp ett axiom och allt annat följer logiskt, som fallande dominobrickor. Fyra av Euklides axiom är nästan självklara. Att man kan dra en rät linje mellan två punkter, att man kan förlänga den hur långt som helst, att en cirkel kan ritas med valfri mittpunkt och radie, och att alla räta vinklar är lika. Men det femte axiomet, det skaver. Vi borde egentligen inte alls gå dit, för det brukar skapa dålig stämning. Bebisen börjar gråta och mamma och pappa tittar på klockan. Euklides femte axiom, eller parallellaxiomet, har i två millennier betraktats som kontroversiellt och inte alls lika enkelt och elegant som de fyra första. Var du i fyllan, Euklides? Men ja, Euklides säger alltså ungefär så här. Om en rät linje skär två andra linjer och vinklarna på ena sidan blir mindre än två räta vinklar, då kommer de där två linjerna till slut att korsa varandra, om man bara förlänger dem tillräckligt långt. Ett enklare sätt att säga samma sak kunde vara: om vi har en linje L och en punkt P som inte ligger på linjen L, då säger parallellaxiomet att det finns exakt en linje som går genom P och som inte kommer att korsa L. Det vill säga, den och bara den linjen är parallell med L. Det var inte förrän 1800-talet när forskare som Nikolaj Lobachevski och Janos Boljaj började utforska alternativa geometrier som det verkligen blev klart att det faktiskt finns andra sätt att tänka på parallella linjer utan att Euklides axiom behöver vara sant. Det här var faktiskt en av de största vetenskapliga omvälvningarna på 1800-talet. Och nu ser ni vad fan lös. När matematikerna började ifrågasätta parallellaxiomet öppnade de vägen för helt nya sätt att förstå världen. De skapade icke-euklidiska geometrier, till exempel hyperbolisk geometri, där oändligt många parallella linjer kan gå genom en viss punkt, och sfärisk geometri, där parallella linjer inte existerar alls. Och jo, allt det här är väldigt relevant när vi talar om universums form, som alltså är ämnet för det här avsnittet av Kvanthopp. Jag är hela tiden på väg ditåt. Vad jag försöker rita upp här är skiljelinjen mellan de två huvudsakliga skolorna. Den som säger att universum är platt, öppet och oändligt, och den som säger att nähä, universum är krökt, slutet och ändligt. Den skiljelinjen tvingar dig också att välja sida. Är du för eller emot Euklides? Nå, du har antagligen blivit invaggad i Euklides platta geometri ända sedan första klassen i skolan. Den normala platta geometrin, alltså som gäller för papper, golv, kartor, där allting är, inom citat, rakt i vanlig mening. Den geometri, med andra ord, som säger att en rak linje är den kortaste vägen mellan två punkter och att vinkelsumman i en triangel alltid är exakt 180 grader. Och just det, parallella linjer möts aldrig, hur långt du än drar dem. Ett stort platt golv, det är Euklides värld i ett nötskal. Men sen har vi den icke-euklidiska geometrin, den som 1800-talets rebelliska matematiker tog fram. Och nu talar vi om krökta ytor. När ytan du ritar på är krökt, då gäller inte de vanliga reglerna längre. Fast då ska vi skilja mellan två olika sorters krökning. Först och främst positiv krökning, som hos en boll, alltså sfärisk geometri. Ritar du en triangel på ytan av ett klot blir vinkelsumman i den här triangeln mer än 180 grader. Testa det. Rita en triangel på en badboll. Den här triangeln kan ha tre räta vinklar, alltså 270 grader totalt. Psykedeliskt, eller hur? Om du ännu inte tror mig så du kan testa det här i praktiken och ta en riktigt lång promenad i samma veva. Ställ dig på ekvatorn. Börja gå och gå rakt norrut ända tills du når Nordpolen. Sväng då 90 grader åt höger och fortsätt gå tills du är tillbaka på ekvatorn. Sväng dig då igen 90 grader åt höger och gå tills du är tillbaka på punkten där du startade. Tada! Du har beskrivit en triangel med tre räta vinklar. Inte en rät vinkel som läraren i skolan sa att en triangel skulle ha. Raka linjer, de är inte heller inom citat raka som laserstrålar i den sfäriska geometrin, alltså på ett klot. De böjer sig runt klotets yta. Och parallella linjer finns inte. Alla linjer korsas förr eller senare på ett klot. Alla meridianer möts vid polerna. Ja, på en sfärisk yta ska du också akta dig för att skjuta dig själv i ryggen. Helt teoretiskt, om du avfyrar en kula med en tillräckligt kraftfull kanon så att kulan får en parabolisk bana, då ska du ducka när den här kulan kommer farande bakifrån. Egentligen oberoende av åt vilket håll du skjuter. En sfärisk yta är liksom sluten i det här avseendet. Men jag sa det alltså att vi utgår från två olika sorters krökningar. Positiv och negativ krökning. Klotet representerade den positiva krökningen. Den negativa krökningen är någonting helt annat. Den krökar sig utåt. Och då får vi någonting som ser ut som en hästsadel eller ett Pringles chips. Det kallas också hyperbolisk geometri det här. På en sån yta blir vinkelsumman i en triangel mindre än 180 grader. Raka linjer böjer sig bort från varandra fast de är faktiskt fortfarande nog raka i den meningen att de följer den kortaste vägen mellan två punkter. Och det kan finnas många parallella linjer till en given linje genom en och samma punkt. Jag nämnde Pringles-chipset och sadeln som exempel på den hyperboliska geometrin. Men också naturen använder sig av den negativt krökta sadelformen. Till exempel på vissa löv eller i strukturen på vissa kristaller. Och just det, hypotetiska matematiska modeller av rymden. Det finns alltså de som menar att universum är format som en enorm sadel. Men hur ska vi ha det då? Är universum platt? Är det positivt krökt som ett klot? Eller har det en negativt krökt hyperbolisk geometri som en sadel? Ja, alltså jag avslöjade det ju redan i början. Universum tycks, baserat på våra mätningar, vara platt till sin geometri. Och hur har de här mätningarna gått till då? Grejen med rymden är alltså att vi ju inte kan kliva utanför den och titta på hela rymden uppifrån. Vi är mitt i rymden och vi ser bara så långt som ljuset har hunnit resa sedan universums början. Men ändå har forskarna hittat ett sätt att mäta det vi inte kan se direkt. Genom att studera hur ljuset rör sig genom rymden och hur de stora strukturerna ser ut i det vi faktiskt kan observera. Och här är tricket alltså. Om rymden är krökt, då kommer ljus att färdas längs böjda vägar. Precis som på jordens yta där den rakaste vägen mellan två städer inte är en rak linje på kartan utan en båge, en geodetisk kurva. Det betyder att saker ser större eller mindre ut än de borde, inom citat, beroende på om rymden är positivt eller negativt krökt. Så forskarna vänder sig till någonting mycket, mycket gammalt. Det mest avlägsna ljus vi kan se. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Ljuset från universums barndom. Och där, i dess mönster, hittar de en ledtråd. Bakgrundsstrålningen är bokstavligen universums första gryningsljus som bröt fram när universum var ungefär 380 000 år gammalt. Före det var hela universum som en tät dimma av laddade partiklar. Ljuset studsade omkring och kunde inte ta sig någonstans. Men när temperaturen sjönk tillräckligt mycket blev atomerna neutrala och ljuset kunde börja färdas fritt. Vi har varit inne på det här i tidigare avsnitt av Kvanthopp. Det är det här uråldriga ljuset vi ser idag som en svag mikrovågsstrålning från alla håll. Men den här mattan av strålning är inte helt jämn. I det kosmiska gryningsljuset finns små variationer, tätare och gläsare områden som har lämnat mönster över hela himlen. De här variationerna kommer från någonting väldigt konkret, vågor som rörde sig genom det unga universum. Tyngdkraften försökte dra ihop materien i tätare områden medan ljusets tryck stötte bort den igen. Det blev som en sorts gungning eller oscillation, som ljudvågor i det heta, unga plasmauniversumet. De här ljudvågorna kallas baryonakustiska oscillationer. En riktig tungvrickare visst, men i grund och botten handlar det om någonting väldigt enkelt. Att universum bokstavligen sjöng, om än på en frekvens som vi aldrig kan höra. Precis som ringar på vattnet spreds de här vågorna utåt från de tätare områdena och de lämnade avtryck både i strålningen och i hur galaxerna, inklusive vår egen, senare kom att fördela sig i rymden. Och här kommer det fiffiga. Forskarna vet hur långt de här vågorna hann färdas innan ljuset släpptes fritt. Ungefär 380 000 ljusår. Det här ger oss en sorts kosmisk måttstock. Det är lite som att veta att en viss sorts träd är 10 meter högt. Och sen kan du använda det som referens för att räkna ut hur långt bort skogen ligger. Genom att titta på hur stora de här vågmönstren ser ut på himlen idag i den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen kan vi spola bandet baklänges och se hur är själva rymden formad. Om universum är platt, som i Euklides klassiska geometri, då borde mönstret ha en viss storlek. Om rymden är krökt, då förändras perspektivet, som när du ritar på en ballong eller en sadel. De här fläckarna i bakgrundsstrålningen skulle då verka större eller mindre beroende på om krökningen är positiv eller negativ. Sagt och gjort, forskarna tog en titt på exakt det här.
And we can measure that.
Och vad fann man, professor Brian Cox?
And when we measure it, we see it's absolutely flat. And that's a very unusual thing for it to be like.
Jo, när satelliter som WMAP och Planck mätte den här bakgrundsstrålningen med högsta möjliga precision, såg man att de största fläckarna är ungefär en vinkelgrad stora på himlen. Precis vad man förväntade sig i en platt rymd. Med andra ord, därför kommer två parallella laserstrålar som du skjuter ut att fortsätta sin färd genom universum med ljusets hastighet alltid tillsammans, alltid parallella. Och de kommer inte att komma tillbaka och träffa dig i ryggen. Rymden skulle, alltså om det här verkligen stämmer, vara oändlig och öppen. Och som sagt, platt. Här ska vi kanske flika in att vi vet att rymden faktiskt kan vara krökt på det lokala planet åtminstone. När Einstein publicerade sin allmänna relativitetsteori 1915 blev det tydligt att rymden kan krökas av massa och energi. Stora objekt, som stjärnor och galaxer, får själva rymden att bukta. Inte bara som en metafor, utan bokstavligen.
That's basically Einstein's theory of general relativity. Put stuff in space and it curves it and bends it and warps it and stretches it and so on. And what we find is that there's precisely the right amount of stuff in the universe to have a completely flat universe.
Det är alltså bara krusningar på det enorma kosmiska havet, där det på den största av alla skalor tycks råda bläcka, som seglarna säger, platt som en pannkaka. Fast helt kan vi ändå inte utesluta att det finns en krökning där. Det finns de facto forskare som har tolkat datan på ett sätt som har lett till just den slutsatsen. Och om krökningen existerar trots allt, måste den vara så liten att vi inte kan mäta den ännu. Och om vi väljer att ta den här möjligheten i beaktande, då öppnar sig de verkligt hisnande perspektiven. För att vi inte ska kunna märka någon krökning i observationerna, till exempel i hur stora fläckarna i den kosmiska bakgrundsstrålningen är, då måste universums krökningsradie vara mycket större än det observerbara universum. Det observerbara universum, det som vi kan se, det har alltså en radie på ungefär 46 miljarder ljusår. Redan det är så hysteriskt, hjärnblödningsframkallande stort, att det knastrar i skallen bara av att försöka föreställa sig det. Men det är ännu ingenting. Om rymden är positivt krökt som en 3D-sfär, men krökningen är så svag att vi inte kan urskilja den med våra känsligaste instrument just nu, tja, då skulle universums krökningsradie behöva vara mer än 10 gånger större än det observerbara universum. Alltså minst 500 miljarder ljusår eller mer i omkrets för att universum fortfarande ska se platt ut från vår horisont.
And that's one of the ideas about the universe and why it appears to be the way that it is, because it's way, way bigger. So we're just looking at a little piece.
Det är som att vara en liten myra på en extremt stor badboll. Om bollen är tillräckligt stor, då ser bollens horisont alltid platt ut för myran. Eller för dig och mig när vi står på en strand och blickar ut mot jordens horisont. Visst ser den ju rak och platt ut också om vi vet att den böjer sig där borta. Fast om universum alltså är en sfär med en krökningsradie av den nämnda kalibern, ja, det skulle betyda att universum är en sfär som är så stor att, ja, jag har ingenting att jämföra med. Ord blir ganska meningslösa här. Men okej, det här är ju spekulationer. Så vitt vi vet är universum som sagt platt. Men vänta nu lite, om universum faktiskt är platt till sin geometri, betyder det då att Euklides hade rätt trots allt med sitt femte kontroversiella axiom och allt det där? Euklides femte axiom säger som sagt att om du har en linje L och en punkt P som inte ligger på den linjen, så finns det exakt en linje genom P som är parallell med L. Den kommer med andra ord aldrig att korsa L, den här andra linjen. Och faktiskt, jo, en platt geometri innebär att rymden i universum är euklidisk på stora skalor. Det här innebär att de grundläggande geometriska reglerna som vi använder på platta ytor, som de i Euklides skolgeometri som barn har pluggat i årtusenden, gäller för hela rymden, för hela universum. Och om universum är platt och följer Euklides geometri, skulle vi inte ha några konstiga effekter som att parallella linjer böjer sig bort från varandra eller korsas. Om du till exempel skulle börja resa utåt i universum i en rak linje, skulle du aldrig återvända till startpunkten. Om Euklides och våra forskare har rätt alltså. Men summa summarum, i praktiken, spelar någonting av allt det här någon roll när det kommer till kritan? För en vanlig pendlare eller ens en rymdfarare inom solsystemet? Nej, absolut inte. Effekterna är hur som helst helt försumbara här. Men för framtida kosmiskt mycket långväga resor, navigering över miljarder ljusår och för modeller av hur universum föddes och hur det kommer att sluta är formen helt avgörande faktiskt. Den säger oss om universum har ett slut, hur det expanderar och om vi kanske en dag kommer tillbaka till platsen där vi startade. Eller om vi aldrig når något slut alls. Det är, vet ni, såna här funderingar som får mig att föredra segling framför kosmologi. För när du stiger ombord på båten, då är du framme. Det är allt du behöver veta. Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Där du ju för övrigt hittar en hel massa gamla avsnitt om du har gått och blivit Kvanthopp-lyssnare helt nyligen. Men nu säger jag, det vill säga Markus Rosenlund, tack för visat intresse. Vi hörs. Hej så länge.